Krigiska minnen och personliga upplevelser av krigets dramatik med spänning, med stunder av rädsla och kanske någon gång det vad man kallar bragder. Det är vardagsmat för den generation i vårt land som upplevde inbördeskriget 1918, vinterkriget och fortsättningskriget. Det är allt upplevelser inom ramen för Finlands egna fälttåg. Men det finns många exempel på finländska krigare som har kämpat på främmande slagfält och under främmande fanor. Vi kan här bortse från de genom historien välbekanta insatserna av våra truppförband under den svenska tiden med Gustav den andra Adolf, Karl den tionde Gustav och med Karl den tolfte på slagfält fjärran från fosterjorden. Maximilian Myrberg, av Topelius skildrad som gossen från Brahestad, var en finländsk krigare som klädde blod i skjorta för andra länders och andra nationers frihetsträngtan. 1823 kämpade han med insurgenterna i Spanien. 1824-1830 slogs han för Greklands frihet i kampen mot turkarna och visade prov på en nästan legendarisk tapperhet. 1831 finner vi honom som frivillig under det polska upproret och 1833 som deltagare i karlistkriget i Spanien. När Danmark 1864 kämpade för Sönderjylland mot Preussen hade ett antal finländska frivilliga enrollerat sig i den danska armén. Tidiga förelöpare till våra dagars så ofta omvittnade nordism. Några av dem har vigts till den sista vilan vid Dybbels skansar i närheten av Sönderborg. Vi ska idag ge ordet till några av våra landsmän som har kämpat med på främmande slagfält. Jag börjar med överste Artur Sevon, nu 87 år gammal, som var med som ung officer under det så kallade boxarupproret i Korea under det här seklets första år. 1900-1901 alltså. Upprorsmakarna, de så kallade boxarna, hade som mål att fördriva europeerna och deras excesser mot de vita hade upprört västerlandet. Och en internationell styrka kväste upproret.
Ja, om vi nu tänker på det här så kallade boxarupproret 1900-1901. Hur levde man på den tiden ute i fält?
Ja, på somrarna levde man naturligtvis i tält. Om det var öppna och visst platser för tält. Mm. Och annars under kalla årstider så var det naturligtvis vad man kunde i hus.
Var vintern sträng där nere?
Nej, den var inte sträng. Mm. Den var ganska mild så där. Nästan utan snö. Ibland så kom det snö, men det var efter några dagar så var det borta. Mm-hmm. Det var där vår förläggning vi var, det vill säga i, ja det här var nu i Kina.
Ja.
Så det, vi hade inte just sen, så jag vindat inte något snö. Fast vi var också där var en hel vinter. Och ja, så var det inte snö där, inte en enda gång.
Men man bodde ändå inte i tältvinter.
No, då inte i tält naturligtvis. Ja. Det var där manskapet var ändå sådär där det kunde finnas sådana fastliga och rymliga hus. Mm.
Och man bodde kanske i vanliga kinesiska gårdar?
Ja, vanliga kinesiska gårdar naturligtvis. Det var det bara.
Ja. Hur var det med truppförflyttningarna, transporterna? På vilket sätt förflyttade man trupperna då?
Ja, det var nu. Om det var någon längre. Så det var en järnväg. På järnväg. Jaha. Och det var sända marscher också. Mm. Och på kortare distans så var det marscher.
Och de här järnvägstransporterna, då åkte man inte i några fina salonsvagnar,
ja, det var
eller
det
första
inte,
klassvagnar?
Det var det inte. Man fick, där man kunde bara så, till och med på öppna plattformar.
Mm-hmm. Och godsvagnar?
Godsvagnar bara.
Och officerarna klädda i sina snygga vita, ja, uniformer, va?
Jo, vi hade den tiden så hade vi. Vi var sommaruniformer, det var ju vit rock, uniformrock. Och då hade vi ännu på, sent på hösten också.
Jaha.
Och det hände nog att En gång till exempel så fick jag fick hålla oss till en öppen plattform bara.
Aha.
Och resa hela natten där. Och kallt var det då redan. Det var det på hösten.
Ja.
Jo, jag kommer ihåg att det var nog i den vagnen som vi, det var ett fint sällskap förresten. Där var prinsen av Bourbon. Där var furst Volkonski och nu några andra generalstabsofficerare. Och sen var vi några arméofficerare där, kanske fyra stycken vad det var. Och när vi var klädda så där, våra mantlar hade vi inte med oss då.
Nej.
Den gången åtminstone. Så det var kallt.
Det är klart det.
Någon hade varifrån hade fått en flaska rom som vi tog och tömde naturligtvis och sen la oss där på golvet bara.
Lite inre värme.
Ja, inre värme gjort ut för att...
Ja.
Ja. Nå där, så blev vi bra.
Hur trides prinsen av Bourbon med en sån transport?
Ja, han var mycket vänlig så där. Till exempel när vi kom på morgon så hade hans betjänt kokat honom risgrynsgröt i den fältkitteln.
Mm.
Och han fick syn på mig så kallade han mig och smakade där. Och när jag kom också tillbaka så han frågade, smakade det bra? Jo, smakade jag ut. Vi ska äta då.
En förstlig måltid i en godsvagn.
Jo.
De här upprorsmakarna, alltså de kinesiska upprorsmakarna, det var väl inte från början egentligen reguljära trupper? Armén slöt sig sedan till
Det var nog inte reguljära. Medan det var mycket fort så det där så... kom det från armén.
Ja.
Armén. Och det var ju inte det nu hela armén kanske, men att det var nog. Det var så att det var egentligen krig mot dem helst.
Hur var de beväpnade, de här kineserna?
Det är inte svårt att säga nu heller. För att det var gamla.
Gamla
beväpnade. De hade alla möjliga gamla gevär och sådant.
Mm.
Men att vi såg ändå också där artilleri, som är nog västerländskt. Det var en fästning som vi intog där tillsammans med tyskarna.
Mm.
Så där var kanoner från Krupp.
Jaha.
Ja. Fast de hade lämnats då redan.
Ja.
Så de där kineserna, de drog sig undan alltid. I förväg.
Så att ni hade inte egentligen så mycket stridskontakt med dem? Mycket lite?
Ja, inte åtminstone bara trupper som jag, det där jag var. Så hade vi inte. Så där, att vi kom inte i handgemängd.
Nej.
Det var beskjut, det är de beskjut nog. Betang.
Mm.
Betang som, den låg vid floden. Betang ha.
Mm.
Så. Så där var nog artilleri riktigt som det var. Men att vi hade lämnat dem redan då vi kom.
Mm.
För det räckte för att komma över floden.
Ja.
Där var inte några broar.
Ja.
Och då om det hade varit någonting så det var, antagligen hade det varit på en sån bro.
Jaha.
Som de hade raterat sedan.
Just det. Ja. Nu i fälttåget mot de här kinesiska upprorsmakarna, det var ju allierade trupper, det var... Engelska, franska, tyska, ryska, japanska trupper.
Ja, det var det vill säga alla. Det här som hade alla de stater som hade koncessioner där.
Just det. No, men kunde det inträffa att det skulle ha uppstått några friktioner, några komplikationer mellan de här olika trupperna? Hur var det till exempel med det där forte? Som...
Ja, det var verkligen vad det hände nog där när vi skulle komma till Efter den här intagningen av det utan Beitang så gick längre bort till Shanhanguan. Och då var det så att alla trupper hade sina vissa fort eller ställningar var det skulle ta intag. Så att vi hade ett kompani till exempel som vårt regemente hade ett fort som de skulle
besätta
mm-hmm. och lyder. Nå jo, de gick dit, men sedan märkte de att det var besatt redan.
Mm-hmm.
Och deras spanare som var sända förut, så de sa att det fort är besatt. Och de antagligen är det boxare där.
Mm-hmm.
För att där, det var någonting rött och blått och sånt. Vi såg bara men att mera inte.
Ja.
Det var nog inte så nära. Nå, det var inte annat. Kompanichefen han ställde sin kompani i det här stridsordning. Och det kom fram.
Ja.
Nå, sen var det så. Man visste inte varifrån det började, men det blev skottväxling.
Aha.
Mellan det där fort och sen där våra.
Ja.
Och det hade... Nå, det var inte... Det där... Det pågick inte längre än kanske några 5-6 minuter. Sådär.
Ja.
Så märkte vi att det kom upp där en fransk flagga.
Jaha.
Uppe på fästningsbojen.
Jaha.
Ja, då var det slut. Det var det slut då.
Ja.
Med det. Det var franska trupper, det här zouaver från Afrika.
I sina granna uniformer.
Granna uniformer.
Röda, vida byxor.
Röda, vida byxor som kunde ha några klädningar.
Just.
Och sen en blå sån där kort väst och röda fäts
på huvudet.
Ja.
Och såna uniformer hade inte era trupper sett förut?
Aldrig än. Det var nu efter det där just som jag hade kommit i så sa min bekänt att han hade haft en turk. Sett en turk som var, ska det här vara turkar? Här inte hände på turkar. Jo, det är alldeles säkert att jag sett en turk. Och det var en zouave som han hade sett.
Han tänkte på en röda fets.
Jo. Nåja, då det var naturligtvis ett missförstånd då.
Jo.
Ja, då det blev sen. Det blev inte något vidare med det. Det blev en svårare och ömse sidor med att det gott gjordes sen med det här medaljer och ord och sådär.
Jaha, så att de sårade suaverna fick ryska ordnar och de sårade ryssarna fick franska ordnar.
Jo, så att det gick sig på det viset.
Därmed var den saken klar. Nu var väl krigföringen på den tiden lite annorlunda än vad den var senare?
Ja, just, det var alldeles annorlunda. Inte fanns det ju något maskingevär.
Nej.
Det hade man inte alls.
Nej.
Och naturligtvis det flyg inte.
Nej, det stämmer.
Nej. Och sen är det inte några granatkastare eller sånt där, handgranater, ingenting sådant. Nej. Det var bara gevär. Bara gevär. Soldaten hade.
Så och, det var egentligen ganska idylliskt om man jämför med senare krig?
Jo, det var det nog. Det var det nog det. Så att inte var det sådant.
Och inte heller rysk-japanska kriget hade väl ännu utvecklats så förfärligt mycket i fråga om krigsteknik sedan den här tiden?
Nej, det var. Nu var det helt annat då.
Magister Harald Hornborg är för den stora allmänheten kanske mindre känd som krigare än som romanförfattare, kulturhistoriker och personhistoriker. Men han var med i jägarbataljonen under första världskriget och upplevde ett mycket dramatiskt äventyr vid Missefloden 1916.
Det var i mitten av juli, det var närmare bestämt den 15 juli 1916, alltså för 45 år sedan. Det var för mig ett mycket skakande, spännande och intressant äventyr. Kanske ändå mest skakande. Man var ju inte van vid sånt. Sen dess har vi haft två stora krig och många har väl upplevt saker som har varit minst lika spännande och skakande som detta. Men efter jag nu en gång är tillfrågad så ska jag försöka relatera saken trots det långa tidsavstånden. Jägarbataljonen låg då i ställningar vid Missefloden i Kurland. Inte långt från Kurlands forna huvudstad Mita och den lilla staden Mita och där de kurländska hertigarna tiden residerade. Avståndet mellan våra och fiendens linjer var naturligtvis varierade, för de var ju inte dragna med linjal, men i alla fall var det vid, där vårt kompani låg nästan en kilometer skulle jag tro. Ungefär mitt mellan linjerna rann den lilla floden Misse genom sumpmarker. Den rann i många grenar, det såg snarast ut som ett deltaland det hela, mycket förvirrande. Och det var ännu mer förvirrande som hela terrängen var alldeles flack och bevuxen med högt gräs och här och där med pilsnår. Men man hade inga andra fasta punkter att hålla sig till än det så kallade affenbrotbaum eller kyrasirbaum. En tall, förmodar jag, som såg ut som en pinje, som en stor svamp som växte på en holme mitt i floden. Och in vid detta träd fanns ruinerna av en förstörd gård. Det var i regel till denna holme som våra nattliga patruller skickades för att lite jakt på fiendens rörelser, och där blev ofta sammanstötningar med fientliga patruller. Det var alltså en spännande sak det där. Jag skulle för första gången föra en patrull ända dit. Det var alltså den 15 juli 1916 klockan 10 på kvällen som vi ryckte ut sjumanstarka. Vi gick i gåsmarsch över slätten i riktning mot Affenbrotbaum. Jag gick i spetsen och mina sex gossar efter mig. Så kom vi fram till floden, där fanns en illa ramponerad bro, men man kunde ändå gå över den. Och det gjorde vi. Det gjorde vi och nedhukade, närmade vi oss ruinen. När vi kom närmare var vi tvungna att krypa, för man kunde ju aldrig veta om inte fientliga patruller redan hade hunnit före oss och låg gömda i buskagen där. Jag lät alltså mitt manskap svärma ut till höger, så att jag var den yttersta flygelmannen till vänster, vilket redan torde ha varit ett allvarsamt fel, för ledaren bör ju hålla sig i mitten. När vi hade kommit ungefär fram till ruinen gjorde jag ett tecken och de andra att stanna. Varför vet jag inte. Det var också ganska enfaldigt. Jag hade lust att själv ta reda på hur det såg ut på andra stranden. Jag kröp alltså ensam vidare över holmen ned mot den andra stranden. Ingenting syntes till, inte ett ljud hördes. Det var en tyst och stilla natt utan vind, mulet och därför mycket mörkt. Nå, jag beslöt mig för att återvända till min patrull och vände om. Kröp tillbaka, men Ingen patrull syntes till. Jag hade gett dem order att vi skulle samlas vid ruinen. Men innan jag kom fram till ruinen så råkade jag i mörkret halka ner i en grop fylld med gyttja och trädgrenar. Ja, jag hade minne att jag var ända, att jag var nedsjunken i gyttja ända till bröstet. Situationen var ganska pinsam. Min ena handgranat tappade jag där, men efter mycket möda lyckades jag slutligen ta mig upp och fortsatt mitt krypande mot ruinen. Ingen människa syntes till, men bäst det var tyckte jag mig förnimma en rörelse bland buskarna och höra viskande röster. Situationen var ju obehaglig och samtidigt ganska löjlig. Alltså jag kunde inte ropa, jag kunde inte ens tala högt, en viskning hördes inte. Jag kunde inte veta om det var min patrull eller en rysk patrull som hade kommit emellan oss. Efter en liten funderare så beslöt jag att göra en kringgående rörelse och krypa ner till den strand från vilken vi hade kommit. Men att ensam bege mig över bron riskerar jag inte. För om det var en rysk patrull som låg i buskarna så riskerar jag ju då att utan vidare bli skjuten. Avståndet var så kort. Jag gick därför längre åt höger och beslöt mig för att simma över floden. Vilket jag också gjorde. Först klädde jag av mig. Sedan sam jag med mina vapen lyfta över huvudet över till andra stranden. Det var inte så förfärligt lång sträcka. Återvände sam efter mina kläder och sam tillbaka med kläderna. Allt det där gick bra. Jag klädde på mig, tog mina vapen och fortsatte min ganska tröstlösa vandring. Tröstlös därför att floden gick i såna bukter att jag följde dess lopp, men där jag nu befann mig så rann den åt ett annat håll än på det ställe där vi hade kommit över floden. Alltså den rann åt fiendens sida. Det kunde jag ju omöjligt bedöma i mörkret. Jag gick längs stranden och så gick jag upp längs strandsluttningen och tänkte att nu är det bara att gå över fältet så kommer jag antingen till mitt eget kompani eller sannolikt till något av grannkompanierna. Det är ingen konst, tänkte jag. Och ganska trött och frusen och genom våt som jag var så gick jag i upprätt ställning. För jag var övertygad om att jag var på den rätta sidan om floden. Då plötsligt möttes jag av en gevärssalva. Det sköts ursinnigt ur buskarna ett stycke därifrån. Jag kastade mig ner och besvarade elden. För att man inte skulle tro att jag var ensam ropade jag åtskilliga tyska kommandord och löv och lösen och vad jag nu gjorde. Förde ett förfärligt oväsen och sköt tillbaka, tömde mitt magasin, satt in ett nytt och fortsatte att skjuta medan jag kröp baklänges. Vilket ju naturligtvis inte gick särdeles snabbt.
Var du säker på att det var fiender?
Ja, jag trodde så. Det visade sig sedan mer att det var det. För jag fick ju veta sen att min patrull inte hade varit på den platsen alls. Dessutom fick jag ju klarhet i den, det kom jag att tänka på. Jag fick ju klarhet i denna fråga lite senare då jag faktiskt såg dem. Det var nämligen nu så att jag hade redan tillbrakt så många timmar där i detta ingenmansland att det började ljusna. Jag kröp ut på en udde kring vilken floden rann och där fanns ett tätt pilsnår. Nu var det redan ganska ljust. Jag kröp in i pilsnåret, tog min kniv och skar av de delningar som växte där i mitten för att jag skulle få lite rum. Och för att inte fienden skulle observera mitt gömställe genom de rörelser som bilbuskarna naturligtvis gjorde när en person satt där inne. Och med dessa delningar fyllde jag det hål genom vilket jag hade gruppit in. Men detta var visst något slags reminiscenser från indianböckerna det där. Men det var ju egentligen ganska klokt gjort. Klokt, ja. Vad är nu klokt i sådant fall? Man handlar alldeles impulsivt. Inte kan jag säga att jag egentligen tänkte, utan jag gjorde så. Så låg jag där och tittade ut mellan buskarna. Och då såg jag, ja, jag hade tidigare med mynningseldarna beräknat att den där fiende patrullen var 6 man. Och nu kunde jag se hur de kom koncentriskt krypande ner mot det ställe där jag befann mig. Det var ganska ruskigt. Jag kunde se det på att gräset vaja på 6 olika ställen som då alla närmade sig. Det vill säga de där linjerna närmade sig mitt gömställe. Nu var situationen verkligen mycket allvarsam och jag måste medge att jag var förfärligt skrämd. Men på något underligt sätt, det var som i en dröm och som jag redan sa, jag handlade impulsivt och begreps inte av någon slags panik. Då fick jag se någonting som kanske var det allra obehagligaste. Plötsligt höjer sig en kropp upp ur gräset. Hans ansikte såg jag inte för det skyldes av en buske. Men jag såg hans bröst och hans ena arm med geväret. Och jag kände igen uniformen. Så fort jag hade stuckit ut min gevärspipa genom en klyka i grenarna där. Så försvann gestalten som jag hade sett och rörelsen i gräset avstannade. Så att mitt lilla trick gjorde faktiskt god effekt, det vill säga det var det som räddade mitt liv, kan man säga.
Hör du, hur långt var avståndet till den här krigaren du upptäckte då?
Ja, det var inte många meter, det är ju omöjligt att bedöma. Men ska vi nu säga kanske 10-12 meter? Mera var det säkert inte. Alldeles säkert inte. Nå ja, emellertid, nu gällde det att handla snabbt. Och nu fick jag en idé som också kanske var hämtad ur en indianbok. Det var det att jag sköt ut mitt gevär mellan buskarna så att pipan syntes. Jag förmodade att ingen utan vidare skulle våga nalkas detta gevär. Att det i alla fall skulle uppehålla mina fiender en stund. De kunde ju slutligen inte veta att jag var ensam. När jag hade skjutit ut geväret kröp jag sakta ner till vattenbrynet, klädde av mig allt utom skjortan, slängde kläderna i vattnet och gick baklänges långsamt ner i floden. Hela tiden med ögonen fästa på eller i riktning mot fienden. Och när jag hade kommit så långt att vattnet nådde mig ungefär till halsen så vände jag mig hastigt om och sam över till andra stranden. Buskages skyddade mig. Ingen såg mig förrän jag sprang upp för den andra strandslutningen. Då ven kulorna om mig oavbrutet, men jag hade en känsla av att här händer ingenting mer. Jag sprang och sprang och då terrängen i viss mån var räfflad, eller hur jag ska uttrycka mig. Det var långa åsar med små dalgångar eller små raviner emellan, mycket grunda, men i alla fall så att en människa inte syntes där. Så klev jag ner i en sån där och sprang längs den utan att tänka på riktningen. Efter en stund såg jag bältbefästningar och tänkte jag, det är mina vänner där borta. Jag sträckte upp händerna för att visa att jag inte var någon fiende och ropade vår lösen. Och på viset rusade jag rakt emot dem. Plötsligt slog det mig att våra fältbefästningar inte alls såg ut så där. De här var nämligen överbyggda och med skottgluggar som vi inte hade, utan vi sköt över bröstvärnet. Och så befann sig där en sån där, eller en liten, vad ska vi kalla det, en liten skans för en utpost, för en yttre post ett långt stycke utanför som inte vi heller hade. Men det som var viktigt var det att jag konstaterade, solen hade redan gått upp, att fienden icke hade dessa yttre linjer bemannade på dagen, utan troligen endast på natten. Och det var ju en viktig sak som jag kunde rapportera till mitt befäl. Dessutom märkte jag till min fasa att jag hade solen till höger istället för i ryggen. Jag vände och sprang vidare. Jag sam över olika flodarmar. Jag vade genom taggiga buskar och strävt vasst gräs som rev sönder både armar och ben så att bloden rann. Jag såg verkligen grotesk och fruktansvärd ut. Slutligen blev jag så trött och fick sånt sen drag i mina båda ben att jag måste hasa mig fram med tillhjälp av händerna. Och till sist, egendomligt nog, somnade jag. Och drömde att jag var hemma. Det var ganska lustigt, hur man vill uttrycka det. Så vaknade jag igen och kröp vidare. Men nu ska vi återvända till min patrull. Den hade alltså, på min, som jag hade gett order om, samlats vid ruinen. Men då jag inte kom, det var väl då jag låg i den gyttjegropen, så hade de försiktigt krupit ner mot den andra stranden och försökt finkamma ön så gott det gick i mörkret. Men då de inte fick tag i mig så samlade sig åter. Och det är mycket troligt att de röster som jag hörde vid ruinen just var mina gossars röster, fast jag inte kunde höra att det var finska. Sedan begav de sig tillbaka till linjerna. Alla alarmerades. Man skickade ut en, ja det var förresten min högsta chef, sedermera generalen Erik Hengrist, som med ett par man begav sig ut för att söka mig. Vi var klasskamrater, studentkamrater, jägarkamrater, förbundna med varandra sedan många år tillbaka. Och han ville vara naturligtvis, vilket jag väl kan förstå, rätt orolig för mitt öde. Men man fann ingenting annat än den ena av mina handgranater. Det var allt. Då klev en annan av mina vänner, Robert Sofyre, Ökvist i tredje kompaniet, upp på taket till sitt understant och stod med kikare där och spejade efter mig. Och bäst det var fick han syn på en figur som kröp där mitt på fältet.
Iklädd bara skjorta.
Iklädd bara en blå skjorta, det kommer jag ihåg. Han sände ut en patrull, eller kanske patrullen redan var utsänd. Jag tror det. Han klev upp på taket för att därifrån kunna dirigera patrullens rörelser. Den leddes av en annan av mina vänner, sedermera överste Taucher, som hade med sig två man, en gruppefyrare och en gemen. Och efter något sökande fann de mig liggande där i gräset. Nu börjar en långrandig historia. Vi kröp långsamt, en kröp framför mig och ett par bakom mig och jag tyckte det var löjligt att krypa, för efter allt vad jag hade genomgått så tyckte jag man helt lugnt kunde gå upprätt. Men det tillät de inte och det var för mig oändligt mödosamt att släpa mig fram. Men när jag kom fram till taggtrådshindret så blev jag mycket glad. För där satt alla mina vänner, verkligen mina allra närmaste vänner plus en massa andra, hade då kommit ut i taggtrådsstängslet och jag såg att de hade en butelj konjak med sig. Och det hade under denna fruktansvärda natt, det var 10 timmar jag var ensam, så var det min enda tanke bröd och konjak, bröd och konjak. Och jag fick både bröd och konjak. Man ledde mig in blödande och i ett eländigt skick. Men följande morgon, då kände jag av det. För jag kunde inte sätta mig upp, utan jag måste rulla mig ner på golvet för att hela min kropp var fullkomligt stel och öm och styv. Men då gick jag ner till de yttre linjerna och då fick jag se en syn som gav en antydan om vad som eventuellt hade väntat mig ifall jag inte hade klarat mig. På andra sidan över fiendens befästningar dingla en docka i ett träd, hängd, iklädd en grön jägarrock.
Och det var din rock?
Och det var min rock.
Så flyttar vi tiden till 1942. Viceheradshövding Alf Silverberg var en av de finländska frivilliga som kämpade med i tyska armén på ostfronten, och han skildrar en av de blodiga striderna nere i Ukraina.
Det var den 10 oktober 1942. Då var bataljonen underställd en främmande division. Bataljonschefen, överstelöjtnant Kolani, fick på morgon en kategorisk order att utföra forcerad spaning med ett kompani mot höjd nummer 701. Han och kapten Ladau från Tammerfors och löjtnant Pohjalehto från Sunila gjorde själv genast en rekognosering och märkte att den höjd som det var frågan om var så ordentligt besatt, fullspäckad med fina ställningar, och de konstaterade att med ett kompani det är rena självmord att försöka. Men det kom en kategorisk order från armékårschefen, och det utsattes till klockan 13.00 angreppstid. Det här förspelet visste vi ingenting om. Vi hörde bara att ordern om forcerad spaning hade återtagits och att nu skulle hela bataljonen angripa. Varje man begrep att om det här ska lyckas måste det ske med en rasande fart. Vi låg i skydd av ett krön, hade en djup dal framför oss. Fina ställningen låg på cirka 1 kilometers avstånd. Och nere i dalen växte det majs. Uppe på den här kullen var det steppgräs. Vi grupperade oss och på ett givet tecken rusade vi. Då var andra kompanier som jag tillhörde i spetsen, och de två skulle komma snett till vänster bakom oss. Och bataljonsstyrkan var då cirka 270 man. Vårt kompani var ungefär 70 man starkt. Vi rusade nedför med hög hastighet och fick genast en mördande eld mot oss. Vi kom ändå framåt ända ner till dalsänkan, men då var det stopp. Det var helt enkelt omöjligt. Förlusterna blev så stora. Då kommer jag själv ihåg väl att jag, plutonchefen, överfältvebel Wegeman, ropat mig att gå fram och skjuta. Jag var stafett vid plutonen. Skjut en vit raket så att de ser vart vi har kommit. Det gjorde jag och kom tillbaka till det han och viceproduktionschefen just höll på att gräva ner sig. Då smällde det, brakade till alldeles i närheten. Jag kastades bakåt av lufttrycket. Jag kände att jag hade fått en liten skärva i halsen. Var alldeles omtöcknad några sekunder och började förbinda mig. Och ropa att Wegeman och vinklar att Eingraben, verdammt normal. Vad ligger ni där om? Ja, och det där kröp närmare så att jag hade blivit förkommit genomsållade av den granat som hade briserat där. Då sprang jag åt höger för att hitta Pohjalehto och kompanichefen. Passerade förbi gruppchef Metz och sa att nu är det du som är plutonchef. Hitta Pohjalehto och rapportera det här. Pohjalehto sa att försök springa upp till bataljonen och meddela att andra kompanier kan inte komma framåt. Och då var det bara att springa upp den samma branten igen. Jag hade en stark känsla av att fienden försökte ta livet av en. och jag pustade ut igen i en grop någon minut. Kom sedan alldeles utpumpad upp till kommandoställe, hitta tredje kompaniets chef Mühlinghaus som då ledde den här operationen. Han hade sin fälttelefon där bredvid. Jag sa att som situationen var. Då sa han att han just fått en order att efter 25 minuter börjar artilleriet med en hård koncentration och då ska ni framåt. Jag sa, jag kan försäkra att det är omöjligt. Jo, men det här är i alla fall order. 5 dagar senare, då var jag inte med mera. Då tog finska bataljonen den här höjden och då var alltså andra kompaniets styrka var då en officer, 2 underofficerer och 4 man.